Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Mjällbys stora sponsorkris. It's time to... Som det började diskuteras om på redaktionen på Expressen, Mjällbys stora sponsorkris, alltså, i alla fall mellan några av oss fotbollsreportrar. Anledningen till det var ju då att alla minkar avlivades i Danmark, eller alla, men väldigt många minkar avlivades i Danmark eftersom coronaviruset hade muterat i minksfären. Och således så drog vi slutsatsen att vad betyder det här för Mjällbys ekonomi, eftersom Mjällby har så himla många minkfarmare som sponsorer. Såg du svaret sen där när vår kollega på Kvällsposten ringde till Mjällby och frågade om det här påverkade deras ekonomi, eller kunde påverka deras ekonomi? 0,1% av deras sponsorintäkter är det som är från minkfarmarna där nere, så att vi kan avfärda den farhågan om någon var lika orolig som jag eller någon annan hos oss när vi såg vad som hände med minkarna i Danmark. Nog om det. På andra sidan sundet där då, från Danmark, så har vi en svensk mästare som är korad, och till 0% förvåning är det Malmö FF. Du kan få börja förklara varför de vinner.
Nej, men det som jag var inne på tidigare, jag tycker att Daniel Andersson var helt rätt ute i rekryteringen av Jon Dahl Tomasson, och han har ju fått ihop det på ett sätt som ingen av hans föregångare har fått. Dels med att spela in unga spelare, Anna Lamela-Hodzic, och han fått en på nytt födelse av Frans Brorsson. Vi visste ju att det fanns potential i Frans Brorsson, men det är ingen av... de tidigare tränarna som har riktigt fått ut det. Och sen så är det ju såklart att de har hittat rätt med värvningar av Isak Kiese Thelin. De har fått Anders Christiansen och dominera precis som han brukar göra. De har haft stabila målvakter och har såklart den bredaste truppen. Så att det är väl ingen... jag tippade Malmö inför säsongen här att de skulle vinna. Ja, och det var väl egentligen Norrköping där som utmanade när de ledde med 7 poäng. Och man trodde ju att det skulle bli en kamp mellan dem, Norrköping och Malmö. Men sen så rasade Norrköping och Malmö fortsatte på den inslagna vägen. Och har väl inte egentligen haft några dippar som alla lag har haft egentligen. Utan de har väl varit ganska stabila. De har haft någon match där de har varit rätt dåliga, men inte liksom... haft någon längre formsmacka, och då vinner man. Känns som då vinner ganska komfortabelt.
Ja, precis. Man tittar på att då kan man ju då skaffa sig alla de här invändningarna om att alla lag gjorde dåliga säsonger och att det behövdes inte så många poäng för att avgöra det här i år. Och det stämmer ju förvisso. Men samtidigt så är det ju också en relativ fotboll, en sport som handlar om liksom ganska mycket att vara relativt bra sina motståndare. Och MFF verkar ju ha drabbats på samma sätt som många andra klubbar drabbades av effekterna av det här konstiga året. Men klarat det bättre, långt bättre än alla andra. Och de skälen har ju du, tar ju du upp där. Jag tycker Tomasson är intressant. Det ska bli väldigt kul att se vad det tar vägen under honom nästa år. Därför jag tycker också, jag håller med dig om att det känns som det finns kanske en annan höjd med honom som tränare för MFF han har funnit innan. Och att det här var ett väldigt bra första år för honom. Att han klarade att leda dem till guld under de här konstiga omständigheterna som har varit. Han har klarat att göra flera andra ganska obekväma grejer där. Det handlar ju dels om att göra lite konflikt, ta lite konflikter kanske i omklädningsrummet. Ta lite obekväma beslut vad gäller spelare som har varit väldigt betydelsefulla för MFF under lång tid. Våga sätta dem i en mer sekundär roll. Våga lyfta fram yngre spelare. Visa att han klarar av att skola in spelare som Ahmed Hodzic och faktiskt även komma vinnande lite grann ur det här med Adi Nalic på ett sätt. Att, han verkar ha fått ungefär den speltiden han har meriterat på många sätt i år. Och använts på helt rätt sätt. Och sen samtidigt också klara av och vad ska man kalla för föra vissa spelare till MFF startelva. Det fanns ju en hel del seniora karaktärer i den där truppen som man undrade om det verkligen fanns någon framtid för dem, till exempel Berget.
Ja, men framförallt Erik Larsson också, som många liksom så, han var ju fenomenal i Sundsvall och var rätt bra i början, men sen har ju han blivit någon form av, var ju någon form av hackkyckling där ett tag i alla fall i Malmö, om man undrar vad han gjorde. Jag vet, jag hade en del diskussioner med Daniel Landskog om det här, om Erik Larsson, och ja, han har ju verkligen cementerat sin roll i startelvan och har ju varit ruskigt bra. Det är också sådana där spelare som Tomasson har fått och liksom visa sitt rätta jag och få ut max av, precis som med Frans Brorsson, Amen Hodzic och Knudsen och många andra.
Mm. Ja, nej, så ett väldigt bra år för MFF på många sätt. Och,
det är väl den där Europaplatsen då som skaver att de inte lyckades med, precis. Men det gjorde ju inget svensk lag. Och...
Nej, och de hade ju ett jättesvårt motstånd i den avgörande kvalmatchen mot Granada där, så att jag tycker det finns liksom ingenting att klaga på i den bemärkelsen. Det man kan klaga på är väl poängskörden då, att den inte är högre, men jag menar det är ju som sagt, jag har svårt att bedöma liksom, jag tror de flesta har det, vad som beror på dem och vad som beror på det generella tillståndet när det gäller då hur mycket man får ut av allting.
Och nu kommer vi till den här klassiska diskussionen då, nu är eller i alla fall många överens om, jag såg att Olof Lund skrev en krönik om att Malmö kan bli nya Bayern München, dominera svensk fotboll i lång tid framöver, och det är många som är rädda att de ska åka på en ny storhetstid här nu i och bara vinna hela tiden, och exakt den här diskussionen hade man ju typ för 5 år sedan också, och där alla var helt övertygade om att Malmö skulle vinna och rinna ifrån, men så blev det ju inte. Det är många lag som har vunnit SM-guld, det var AIK och Djurgården här senast och... Så att
jag har haft den diskussionen jättemånga gånger, och det är liksom så här, det finns väl två delar av det. Det ena tycker jag är att så här, ja, men det är ju rimligt att förvänta sig att MFF ska kunna ta hem det varje år.
Jo, det är klart det.
Det är en hygienfaktor.
Men de menar på att det ska bli som FC Köpenhamn, att de ska vinna varje år, att det ska bli en tråkig allsvenska för att inget lag kan utmana Malmö och för att de är så överlägsna. Så tror jag absolut inte det kommer bli. Däremot så kommer ju såklart Malmö vara en stor makt under lång tid och sådär. Men de kommer inte, jag tror inte det kommer bli som många trodde tidigare, att de kommer vinna 4-5 år i rad.
Jag tror det kommer fortsätta krävas väldigt, väldigt bra prestationer av de lagen som ska rubba dem, och att MFF inte kommer upp i sin maxnivå varje gång man behöver slå dem. Men det kommer kunna hända, därför att jag tror ett skäl till det här är att vi kan titta på deras då, förutsättningar här och liksom skillnaden mellan MFFs resurser och alla andra lag, och så kan man tänka att ja, men så funkar fotboll rakt upp och ner, bara det är så enkelt att så här avgör man. Men en sak man ska komma ihåg där är liksom skillnaden mellan Sverige och Danmark är att du kan inte använda de där resurserna på samma sätt i svensk fotboll som du kan göra i dansk, och du kan inte använda dem på samma sätt som du kan göra i en kommersiellt lika stark liga som Bundesliga till exempel, utan liksom värdet per krona, marginalnyttan som Martin Åslund älskar att prata om, den blir inte lika hög när du ska värva spelare till allsvenskan, så att jag tror liksom att du kommer fortsätta se lag som sätter väldigt bra spelsystem eller som har en väldigt bra talangutveckling eller som träffa rätt på olika sätt, kommer kunna få ihop det över ett år. Över tid däremot så blir det väldigt svårt för klubbar att hänga kvar i toppen på samma sätt som MFF lyckas göra och slåss år efter år om titeln. Så att vi kommer se en MFF-dominans, men den kommer inte vara oavbruten när det gäller guld, det tror jag verkligen inte.
Och sen får man ju ge en stor eloge till Daniel Andersson också, som slogs för att få hem Ola Toivonen, som visade sig vara en jackpot. Man får väl ge han också att han lyckades lösa Isak Kiese Thelin. Som,
och höll kvar Anders Christiansen.
Ja, precis, verkligen. Så att han har gjort mycket, väldigt mycket bra. Var väl satt under lite press här inför den här säsongen, där många var kritiska, dels till Tomasson, och var en del som sa att han var ett frågetecken. Och sen så fick han lite kritik av att Ola Toivonen var lite gammal och kanske inte hade det i sig, och Isak Kiese Thelin, ja, inte heller speciellt super klockren tyckte många. Men han fick rätt där till slut, Danne A.
Det var väl också att de här senaste tränarrekryteringarna har lämnat en del frågetecken efter sig, kanske. Precis. Både Magnus Persson och Ove Rössler och så. Men här känns det som att de har träffat desto mer rätt.
Rössler kämpar på i botten av Schweiz nu, såg jag. De åkte ur Bundesliga. Ja. Nu är han med Fortuna Düsseldorf. Jag har väl inte börjat jättebra, tror jag. Får se hur länge han håller sig kvar där.
Jag tror inte vi ser honom tillbaka i MFF på ett tag i alla fall. Vi har en kamp om andra platsen som vi ska avhandla lite kort innan vi går vidare till den verkligt intressanta delen av allsvenskan, som självklart är bottenstriden. Andra platsen har ju varit så där lågintensivt så att man nästan undrar om någon är intresserad av den på riktigt hela året. Men vi hade två stora vinnare den här helgen. Den ena är självklart Elfsborg, som vinner borta mot Falkenberg med 3-1. Och vinner gör ju inte Elfsborg svinmycket. Jag tror det var deras 11:e seger för säsongen det här. Men de har bara förlorat 3 matcher i år. Och det är ju det som är stämpeln på det här laget, att Lina har skapat ett väldigt svårslaget lag nu.
Verkligen.
Som ju kan säkert läggas till med då dimensionen att man lyckas avgöra lite fler matcher och inte kryssa lika mycket nästa år. Och så att, det går långsamt i rätt riktning för Elfsborg, och nu ligger de väldigt bra till för att ta andra platsen här. Det får man ju säga ett stort, stort framsteg efter flera år av lite mer halt i tabellen.
Ja, verkligen, och imponerande också att man kan klara av att hålla en hög nivå utan Jesper Karlsson, som dominerade allsvenskan och nu även dominerar i AZ Alkmaar. Har gjort det väldigt bra sedan han kom dit. Och att Elfsborg...
Och blev lovordad av förbundskaptenen faktiskt här.
Han var jättenära landslagsgruppen.
Mm.
Nej, men det pratade Johan Larsson om också lite grann. kommer jag ihåg när det var på tal om att Jesper Karlsson skulle gå där, de mötte Djurgården tror jag, så snackade jag med Johan Larsson om det, och då menade han på att det var en svår avvägning där om Elfsborg skulle sälja och kanske att man skulle då tappa i toppstriden eller missa guldet. Missa guldet, det tror jag de hade gjort ändå, men han menar på att det var en avvägning. Och då tog Elfsborg det beslutet att sälja, vilket jag tycker var rätt med tanke på hur mycket pengar man fick i de här coronatiderna. Och sen att man lyckas hålla den nivån är ju, nej, det är starkt. Och ser väl just verkligen nu ut som, jag vet inte, när Norrköping nu har kollapsat, så känns det som att Elfsborg och Häcken får göra upp om andra platsen, eller?
Ja, det jag tycker
det, nej, det kommer leva in i, det kommer leva in i det sista, känns det som.
Norrköpings form talar inte direkt för att de är på väg åt det hållet i alla fall. Deras form sen de 7 första matcherna talar inte att de har så mycket att göra med de där platserna överhuvudtaget.
Nej, men jag Norrköping har ju 6 poäng upp till Elfsborg på andra plats. Att de ska ta in där på 3 matcher känns ju orimligt.
Ja, det håller man inte som speciellt sannolikt.
Häcken 44, 2 poäng. Ja, det är bara Djurgården som kan hota där, känns det som.
Precis, och Djurgården har väl ett helt okej spelschema i alla fall de sista omgångarna här. Så att de ska väl kunna blanda sig i det där. Men vi håller väl Elfsborg och Häcken som ganska tydliga favoriter till de där 2 platserna nu med tanke på hur poängen föll här i helgen. Djurgården kommer dessutom från 2 raka förluster och möter ett vilt kämpande Kalmar på bortaplan i nästa match. När det gäller Häcken så
har de däremot Göteborg, sen har de Örebro, sen Kalmar. Så att ja, Kalmar kan ju vara avsågade redan där i sista, känns det som.
Precis. Men Häcken stor favorit mot Göteborg och mot Örebro,
ja,
såklart.
Så känns det.
Så att det är en, nej, men det är fördel de 2 lagen här då. Det är första gången på hela säsongen som man känner att man med all på allvar kan prata om fördelar. När det gäller Norrköping då, så är det ju lite svårt att veta hur man ska dra för slutsatser av den här säsongen. Därför att den har verkligen gått åt fel håll för dem.
Ja, men det är ett episkt ras. Alltså, har vi sett något liknande i modern allsvensk historia? Ja, alltså jag kan inte tänka mig ett lag leder med 7 poäng, värvar hem i vad man tror är en ruggigt bra värvning.
De har alltså vunnit 5 matcher sedan den 22 juli nu, Norrköping. Och det har gått ganska många förluster där på, jag tror att det är till och med 1, 2, 3, 4. Ja, det är 7 stycken på det. Och 8 förluster är det till och med. Det är ju en, ja, men det är en väldigt konstig säsong för Norrköpings del. Där de är fortfarande i vissa matcher och perioder man visar upp precis allt som såg ut att kunna bära till guldstrid för dem under Allsvenskans inledning. Men där saker och ting helt enkelt bara fallit isär. Och det blir intressant att se vad som händer i vinter där. Därför att den trenden de upplever nu här är ju en sån som gör att jag tror att man som klubbledning kan ställa sig vissa frågor. Jag vet inte vad de skulle ha för alternativ till att Tiens Gustafsson som tränare, om de har någonting liksom som känns alldeles självklart, eller om det här sitter ihop och de skyller här på att många spelare sitter på utgående kontrakt eller att det är någonting annat som har hänt. Men nog rustade de för en guldstrid och den har absolut inte blivit av.
Nej, och det blir ju spännande hur de gör nästa år nu då. Men jag har ju fortfarande svårt att se att de ska sparka Jens Gustafsson, Peter Hunt. Det är väl om han hittar något nytt jobb då, som blir ledigt av någon klubb som vill ha honom utomlands eller i, jag vet inte vilka, skulle kunna vara någon som blir ledigt i Sverige, också svårt, något attraktivt. Så att det är ju hårt om fotbollsjobben. Det är väl U21, om man vill bli U21 förbundskapten då, men ja, jag vet inte.
Det känns långt borta tycker jag.
Ja, men och att liksom, ja, han har ju ett väldigt bra jobb där i Norrköping. Jag har svårt att se Hunt sparka honom efter den här säsongen, även om det har ju liksom gått rykten om att de inte går ihop. Men nej, vi får se här, vi får återkomma till det här när vi summerar Allsvenskan då. Men det är klart att Norrköpings ras är svårförklarat. Det var ju snack i början där att de spelade med samma startelva hela tiden och att de gjorde rätt då, men om det kan ha varit där och att spelarna blir slitna, alltså, det var också svårt att se. Det har ju varit liksom uppehåll och grejer.
Ja, och det är inte en speciellt tunn trupp.
Nej.
Så det borde ju funnits spelare att rotera in på. Liksom. Så jag vet inte om den förklaringen håller heller. De i alla fall, vi har, just det skälet då till att Norrköping har haft en så knackig form under andra halvan av säsongen här, gör ju att man håller dem som outsider nu till den här topp 3-placeringarna. Och det får vi även säga om redan svenska mästarna fram till helgen här då, Djurgården, som förlorade borta mot Falkenberg förra helgen och verkligen behövde vinna mot AIK, men vaskade den möjligheten och föll med 1-0 på hemmaplan mot Bartosz Dzielaks succégäng då, som ju inte bara håller på med en bra uppryckning längre, utan den är faktiskt helt fantastiskt bra. Den nu innehåller det bland annat 8 nollor, va, på 11 matcher tror jag det är, och att de har spelat 9 raka matcher utan förlust AIK, och de ser väldigt solida ut. Och när man ska rädda upp ett sånt här lag och en sån här situation som han kom in i, så handlar det väldigt mycket om att ta små steg i början och inte springa så snabbt som man sträcker sig. Och det får man ju säga att han har gjort. AIK har ju stabiliserats något oerhört. De spelar ju ingen sprakande expansiv fotboll, men de vinner matcher med ett väldigt, väldigt kompakt och sammanhängande spel. Så att, högsta betyg till Bartosz Dzielaks första höst, får man säga. Trots att han fick hjälp då av en hel del spektakulära nyförvärv, så ja, det finns nog många tränare som inte skulle fått ihop det lika bra.
Ja, så är det, och det, ja, han har fått ihop det på ett klockrent sätt, och går väl inte igen att det är 5-1 till hans intåg i AIK. Och Micke Lustig då fortsatt inte släppt in ett mål med honom på planen. Men man ska säga det att den som kommer lite i skymundan här, lite, lite otacksamt, det var ju Sotiris Papagiannopoulos. Han var ju så där i början, men har varit klockren. Han var överlägset bäst på plan, tyckte jag. Inte överlägset bäst, men han var ruggig mot Djurgården. Och har hamnat lite i skymundan med Lustig, får man säga. Men det, han har gått från klarhet till klarhet. Och jag trodde ju att han skulle komma med landslaget nu här, när de skulle ha, det var ju 2 mittbackar som försvann här med Filip Helander och Victor Nilsson Lindelöf till Danmarksmatchen. Trodde jag han var ett givet var, men så blev det inte. Utan de tänker väl att Martin Olsson kan spela mittback där, så har de 3 mittbackar där mot Danmark ändå då. Men han har varit, tyckte han var ruggig i derbyt. Och nej, då man får säga att ja, den här Bojan Radulovic var väl värvad på sikt. Men förutom honom då, så är de här 3 övriga, Rodic, Lustig och Sotte.
Det hade inte varit ett AIK-fönster om det inte kom en obskyr spelare
från Balkan som man ingen vet om.
Nej, och som sen lämnar utan att göra avtryck. Djurgårdens fall då, så en startelva som igen såg lite annorlunda ut. Magnus Eriksson
bänkad,
sitta på bänken. Vi hade Anel Avdic, gjorde en uppmärksammad intervju med Kevin Walker i veckan, där ja. Walker förklarade att den här hösten har varit väldigt tuff för honom, och att han inte riktigt vet varför han inte får spela, och han ska lämna, och han är villig att spela högerback, och det var lite allt möjligt. Och det här följer ju på ett gäng situationer som har uppstått i Djurgården under året. Du har ju dels då uppbrottet med Astrid Ajdarevic, du har Emir Kujovic in och ut ur startelvan som har vädrat en del missnöje med vilka förklaringar han får, och sen har du målvaktsposten då med PK Bråtvit, som även han har väl varit ute och i alla fall antytt att han inte riktigt fattar vad som pågår. Och det följer ju dessutom då en längre historia där signaler kommer från spelare som spelar under Kim och Tolla att bakom de här fina resultaten som de alltid tar nästan var de än är någonstans, så är det en del personliga relationer som brakar samman och spelare som inte alltid riktigt hänger med på hur det resoneras. Det verkar vara ganska tyst i kommunikationskanalerna från den tränarduon mot spelarna, framförallt när man inte spelar då.
Men sen är det liksom så, det här med Kevin Walker är en grej, va? Att det var ju lite som Kim, som man kan hålla med lite grann, att ja, är du 31 år, du blir petad, du vet att du ska lämna, det är klart du kan gå ut och såga tränaren då och säga vad du tycker. Det är liksom, det förstår man ju, och det händer väl i varje klubb någon gång under säsongen att en spelare som ska lämna är missnöjd. Men just att han gör det några dagar innan ett derby, och att du har de här situationer, dels med Astrid Ajdarevic Gate, som får ju vara någon form av unik historia i svensk klubblagshistoria med tanke på hur alla turer där. Emil Kujovic, Bråtveit, när han var ute och sågade, och Bosse Andersson liksom röt tillbaka och sa att han kan inte bara sitta och spela Uno. Och då blir det som man undrar, hur mår Djurgården egentligen? Vad är det som händer där bakom kulisserna och sådär? Så att det har varit ett lite stökigt år med Djurgårdsmåttmätt. Förr har det varit liksom Kim Källström och sådär som har varit liksom kanske ensam om att dra ner stämningen och gått och muttrat lite om hur oproffsigt det är och sådär. Men här känns det som det har varit flera spelare och flera av de här rutinerade och mer äldre spelarna också. Så att, nej, jag vet inte. Det känns märkligt med tanke på den klubb Djurgården är också, som ska liksom vara Djurgårdsfamiljen, och hur familjär de är, och liksom att det alltid har varit liksom nästan bra stämning där. Så att, nej, men lite frågetecken där kring hur det står
till. Jag tänker mest att det är märkligt med tanke på att de sportsliga framgångarna har varit, det brukar ju föda bra stämning att gå bra på planen. Exakt. Och det har ju gått bra, så att det är ju liksom inte det här, det är klart att den här säsongen kanske blir en besvikelse om man missar topp 3, men det är verkligen en katastrofsäsong för dem, och de har ett SM-guld i bagaget, så att lite förvånande på det sättet. Och det lämnar väl en besk eftersmak, och vi lär väl få en hel del drama som utspelar sig den här sista bollen är sparkad efter den här säsongen, kan jag tänka mig, där med spelare som lämnar och säger ett och annat, och kanske även lite mer klarspråk från tränarduon också när det här är färdigt. För Djurgårdens del i alla fall då, så återstår ju ett par matcher, men ja, vi får ju hålla dem upp precis som Norrköping då, som outsider till topp tre här nu. Inte outsider till topp tre, utan ett lag som jag tror missar topp tre nu med ganska stor säkerhet här, det är ju Hammarby, med tanke på hur det ser ut, som ju, ja, vad börjar man och slutar med det här egentligen? Det känns som man återkommer till samma frågetecken om och om igen, och det är en säsong som väl går att summera som så att det är inte så mycket som funkar förutom Gustav Ludvigsson.
Nej, och just den här matchen mot Varberg då släppte man in, jag menar, man kan skylla på ett domarmisstag att de fick en horribel straff emot sig, vilket det var ju där, men jag menar, det är ju inte det som, de är ju på väg att släppa in både 2 och 3-0 här när de ligger under med 1-0 mot Varberg. De var ju katastrof i inledningen, sen spelar de ju upp sig och får en utvisning. Ja, och sen så försöker man komma igång där, men det är att man inte slår, att man inte slår Varberg i ett sånt här läge där man har chans att liksom rädda upp säsongen, det är ett underbetyg skulle jag säga. Och de får nog, alltså om man tittar på Hammarbys trupp nu, det kommer inte hända så mycket. Juno kommer lämna, och sen blir det väl nästan i princip samma spelare. Aron Johansson kanske försvinner till MLS då, men det är ju ingenting som är klart där heller. Sen kanske de spetsar till det med någon anfallare, tror jag, som kommer in. Men det kommer ju inte vara något liksom revolutionerande i den här Hammarby-truppen, utan det här kommer ju vara liksom spelarna
det jag tycker ska bli intressant på Hammarby, som ska bli intressant med flera klubbar, det är hur man gör, vad man gör för analys av det som har hänt i år. Därför du kommer ju kunna sätta en viss procentsats coronapåverkan på allt som händer. Egentligen, du kan tillskriva motgångar och problem. Ja, men det här berodde på corona. Det här kan vi härleda till corona. Det här var ett år som var så speciellt att vi kan inte använda de vanliga bedömningsmallarna riktigt för att förstå vad det var som inte funkade och vad som funkade. Och det är klart att de behöver titta sig omkring och se på andra lag som också haft problem, som har tagit liknande poängskördar och som har haft samma typer av problem och så vidare. Men i Hammarbys fall så liksom minns väl att vi var rätt många som sa att det här är den stora guldkandidaten, den stora utmanaren till Malmö FF. Och den beskrivningen dog ju ut efter väldigt få matcher. Istället så har jag nästan glömt bort var Hammarby kom ifrån det här året. Så att jag tycker ju liksom, kanske då i likhet med Djurgården, att raset Hammarby genomlider här är ju liksom bland de större, tillsammans med IFK Göteborg, och Djurgården och AIK, bland de större, de fyra klubbarna har ju så stora ras att, så här, att det blir väldigt spännande att se när de tittar på 2020. Vad var det som hände och varför, och hur ska vi, för de åtgärder man ska vidta då i vinter här för att rätta till det här, de kommer ju vara beroende av hur mycket man väljer att titta och skylla det här på pandemins effekter liksom av det hela. Ja, men det så Billborns framtid kommer väl avgöras där lite grann också kanske, eller vad tror du?
Vad sa jag, men Billborns framtid har väl också, vad heter det, snackats mycket om, men då ska man liksom, det är coronatider, han skrev ett nytt 3-årskontrakt här i våras, va?
Ja.
Han och Björklund förlängde, alltså de tog in Tony Gustafsson som drog, det är dyrt att sparka tränare, dyrt att ta in en ny, så att ja, jag vet inte, det kommer vara ett jättesvåra beslut som Hammarbys sportsliga ledning ska fatta.
Jag hade nog suttit lugnt i båten.
Ja, det hade jag också gjort. För jag menar, tänk, du ska sparka Billborn och kanske han, och så ska ta in en ny etablerad med sin assisterande. Det kommer ju gå på minst 5-6 millar i så fall. Men ja, som
inte,
sagt,
inte bara det. Jag hade nog
sparkade ju Norling, det kostade ju 2 miljoner. Sen tog de en väldigt billig lösning i Bartos Jelak. Så att det kan ju hända såklart, men ja.
Jag tänker mer att de har ju 2 år, så jag tycker ju på något sätt att de har ju vunnit, Billborn borde ha vunnit så pass mycket förtroende och mandat med sina 2 års framgångar innan att det väger för lätt helt enkelt som motargument mot att han skulle vara rätt van att leda dem vidare här, att använda bara det här året då för att slå hål på hela det intrycket, utan han förtjänar i alla fall en försäsong och säsongstart till här för att visa att det här går att få på rätt köl igen. Vi vänder oss neråt i tabellen istället då och swishar förbi en hel del mittenlag mot Helsingborg IFK Göteborg, som var den absolut på pappret mest spännande matchen den här helgen. MFFs programenliga seger mot Sirius var mycket, men den var inte spännande. Blåvitt vann med 1-0 i Helsingborg och det finns mycket att säga om den här matchen. Man får väl säga att Blåvitt ändå liksom fick till det. De fick ju till det på det sättet de behövde i det här läget. De satte ju matchplanen, de spelade ju väldigt kompakt och destruktivt, men de vann matchen och det var aldrig riktigt så att det hettade till förutom Van den Hurks ribbskott i slutet där för Helsingborg under deras väldigt mycket plan B-forcering med diagonala crossbollar mot boxen. Det som man kan ta med sig från Helsingborgs sida är väl att det såg inte ut att finnas så där jättemycket energi eller tro på att det här går att göra riktigt i insatsen.
Nej, det kändes det väl inte som. Och jag tycker hela Helsingborg känns ganska energilös nu. Martin Olsson var ute här efter förlusten och sa att de måste representera staden Helsingborg på ett bättre sätt. Men tittar du på liksom lagbygget som Mellberg hade inför säsongen, så var det liksom, ingen kan ju vara förvånad att de ligger där de ligger nu liksom. Man trodde att han kanske skulle kunna komma in och vrida till det några placeringar, och med den här värvningen av Martin Olsson så kanske man trodde att de skulle. Men de har ju haft marginalen mot sig också, Granqvist skadad. Jag menar, ett lag som Helsingborg har ju inte råd att få sin lagkapten skadad borta nästan halva säsongen liksom. Så att nej, det ser mörkt ut för Helsingborg. Har ju tuffast tänkbara spelschema kvar också, va?
Nej, det har ju Kalmar överlägset, tycker jag.
Okej, okay. Det är de som har AIK och Djurgården, eller?
Ja, Kalmar, okay. AIK-Häcken och Djurgården kvar.
Ja, så var det. Precis, det var de jag menade. Men vilka har Helsingborg då? Då kollar vi här.
Ja, de möter ju framförallt Falkenberg på hemmaplan i nästa sista matchen. Och det är, som jag ser det, så kan ju det räcka med 3 poäng där.
De har Elfsborg, Falkenberg och Norrköping.
Ja, så det är ju en tuff match mot Norrköping och Elfsborg såklart.
Men då kan ju IFK Norrköping vara avsågade från allt.
Precis, så där kan de eventuellt vrida till sig en poäng då också. Men det man tittar på det här så överhuvudtaget, så kan det ju faktiskt räcka med 3 poäng mot Falkenberg. Beroende lite på vad Falkenberg har ju. Mjällby hemma i sista matchen, som ju deras överlägset bästa chans till det där. Men för de här 3 lagen, vi kan väl enas om det, att det handlar ju om att komma på kvalplats nu. Göteborg har ju ryckt undan på ett sätt som gör att det känns som att de klarar sig. Men ja, så jag räknar inte ut Helsingborg av det skälet att det återstår ett par matcher och att de ändå har ett poängsaldo som gör att de ligger i närheten av de andra lagen. Men framförallt på grund av att jag tror att de absolut har det i sig att slå Falkenberg på hemmaplan i den där ödesmatchen, som vi får kalla det. Den andra ödesmatchen då efter den här ödesmatchen de redan förlorat. Men Blåvitt, liksom svårt att dra för stora slutsatser mer än att det har ju liksom, var ju tvungna att vinna här egentligen. Och man måste ge dem beröm för att de lyckades göra det då. Sen var det ju kanske inget spel att bygga vidare på sådär, eller att man ser att jättemånga av deras stora problem är lösta med det här. Men de kan i alla fall se framåt allsvenskt spel 2021 nu.
Ja, det är väl det viktigaste.
Ja, Kalmar tog också 3 viktiga poäng borta mot Örebro. Ja, verkligen. Och det skulle ju vara ganska osannolikt om de faktiskt kravlas hela vägen upp och klarade det här nu utan att åka ur direkt. Det ser ut som att de, som poängskörden som den är nu, har ju Kalmar, ligger ju Kalmar där de vill ligga i det här läget. Men de har ju som sagt då 3 oerhört svåra matcher kvar mot lag som alla slåss för att ta sig ut i Europa. Och att ska vi ha tidigare matcher på säsongen som någon sorts riktmärke för vilket Kalmar är som gäller i år, så ska vi väl inte hoppas på för mycket för deras delar.
Nej. Och det blir en nedflyttningsstriden blir den mest intressanta, känns det som. Eftersom att det var som du har varit inne på tidigare. Det är kul att komma till Europa och sådär, men det är ju lite andra förutsättningar att komma och spela i Europa nästa år än vad det är i år.
Och det absolut sjukaste vi tar med oss från de här matcherna, det är att Örebros Oskar Jansson släppte in ett mål. Och det ska vi prata lite mer om nu. Disco, du kan ju få vidareutveckla det här lite grann.
Ja, det här är nog en av de märkligare sakerna jag varit med om. Jag trodde jag pratade om självklarheter när jag pratade om Oskar Jansson. Jag sa i förra avsnittet att han hade gjort en fantastisk säsong och att han var på topp när hans kontrakt gick ut, men att jag inte trodde att han skulle kunna vara en toppmålvakt som ledde IFK Norrköping till SM-guld. Och det här efter det här väldigt, väldigt kontroversiella uttalande, i alla fall för någon som hejar på Örebro, så var jag under attack lite grann här, inte bara från Örebro-supporter, det var någon, jag tror Elena Lövholm på Närkes Allehanda red ut till försvar av supporten här också, tyckte att min teori om att jag skrev väl där att det är liksom ingen slump att Oskar Jansson har spelat 7 år i Örebro och inte har blivit värvad av någon topplag liksom. Det fick lite för stora proportioner här, tänkte jag, för det här låter som att jag liksom sablar ner Oskar Jansson. Så var det inte alls, det var ju snarare att jag hyllade honom för en bra säsong, men jag kan ju räkna, han är ju, den här säsongen har han varit topp 5, han är inte topp 10 svenska målvakter tycker jag i alla fall, det finns bra många fler som är bättre än honom, och jag tror helt enkelt inte att han skulle kunna leda Norrköping till ett SM-guld, att han skulle ta, att han har varit så bra över tid så han skulle platsa där, men det blev, vad säger du om reaktionerna? Var jag så snett på det? Jag har inte Du som är utanför Örebros supportersfär.
Jag vet inte, jag är också biased i ämnet eftersom jag en gång har blivit beskylld för att ha ett så starkt Örebro-hat att det lyser igenom. Och den gången så var skälet, tror jag, att jag hade nedvärderat betydelsen av en GIF-Sundsvall-seger mot Örebro och sagt att den kanske man inte ska dra för stora växlar av.
Ja, men där är jag faktiskt med, ja, Örebro-supporter.
Precis, det var elakt av mig. Nej, vet du vad? När vi har spelat in det avsnittet så jag hade inte en tanke på att det var en speciellt kontroversiell åsikt heller. En del av mig undrar om det är så att Örebro guppar där Örebro guppar i tabellen. Och
sen kan det vara känsligt också ärligt, just att säga det med IFK Norrköping.
Det kan säkert ha provocerat där lite grann. Men det här blir lite att vi ska spekulera då vad det är som har provocerat här. Jag tror att det handlar om att man tar dels stolthet att Oskar Jonsson är en bättre målvakt än vad han får beröm för. Det är lätt för spelare i Örebro och glömmas bort. Men sen kanske det också handlar om att det äntligen var ett kontroversiellt ämne som gällde Örebro, där man hade chansen att liksom ryta ifrån. För det har inte varit för många sådana i år. Så vi kan bjuda på den kanske då.
Ja, det gör vi. Absolut.
Din hänsynslöst, ignoranta, okunniga kommentar rörde upp känslor och du får helt enkelt ta avstånd från dig själv. En annan grej som ju, eftersom vi bryr oss alldeles för mycket om vad som händer på Twitter. Nej, men vi ska inte lägga för mycket vikt vid det.
Men det är ändå lite roligt här när man, apropå, och vi har ju varit inne på det, att man ska aldrig kommentera domslut.
Nej, precis. Du hade tagit skrivit upp här också med AIK och Sebastian Larssons gula kort.
Här också
en
av de mest självklara tweeterna, att Sebastian Larsson skulle ha haft rött för sin fula eftersläng. Men det var några AIK som inte höll med, och det var en rätt rolig konversation. Tyvärr så är det nu borttagen nu, för jag tror att det var många. Det står så här: this tweet was deleted by tweet author. Den roligaste här var ju borttagen från en AIK-supporter som, eller från en icke-AIK-supporter som gav sig på någon annan och skrev väldigt roligt. Så den kan vi inte ta bort nu, men jag tror att, eller den kan vi inte kommentera nu. Men det var ett väldigt roligt, det blir ju alltid så här starka reaktioner när när man kommenterar
domslut. Och du fortsätter ändå göra det. Det är...
ja, precis.
Vad är det du ska gå vinnande?
Men det var väl helt solklart att det var ett rött kort. Han har noll chans på bollen, för den är typ flera meter därifrån. Han träffar ganska högt. Och det är liksom, ja, nej, det, något mer solklart rött kort har jag inte. Det var länge sedan jag såg.
Du fortsätter. Det är imponerande. Ja. Du kör på. Du brinner för det här med värdering av domslut. En annan grej som dök upp i veckan här. Det kom ju en nyhet här om att vår chef på Sportexpressen ska sluta, Per Andersson. Han har blivit rekryterad av Discovery och ska bli en form av redaktionell chef för Allsvenskans sändningar där. Och vi gratulerar honom till det. Jag tror både du och jag har tyckt att han har varit en alldeles strålande chef för oss.
Verkligen.
På Sportexpressen, så vi är ju ledsna för att bli av med honom på väldigt många sätt. Det här sammanföll med att Sportbladets chef Patrik Hamsch skrev en text om hur fantastiskt mycket bättre det går för Sportbladet än för vår tidning. Den var baserad på en undersökning av Orvesto som mäter då räckvidd, framförallt hur många man når med artiklar. Råkade det vara så att den här artikeln som Patrik Hamsch har skrivit i Sportbladet, den baserar sig på helt felaktiga siffror, eftersom Orvesto misslyckades med att möta all trafik till Android-plattformar, fick vi reda på från vår analyschef, eftersom det var lite förvånande de där. Så att siffrorna stämde inte riktigt överhuvudtaget, men artikeln är väl kvar ändå.
Trist för Sportbladet.
Ja, det är tråkigt när det blir fel. Vi har ju haft en diskussion, vi har pratat om det i den här podden tidigare också, tror jag, lite grann det här om att räckvidd kanske inte är det enskilt viktigaste målet längre. Och framförallt vet jag att när vi har pratat om vår allsvenska bevakning, att vi på Expressen i alla fall har ju värderat kanske lite grann att gå på vissa målgrupper och få folk att återvända som läsare och sådär. Lästid
är viktigare. Parametrar i det där.
Precis, att lästid ibland är viktigare och sådana här saker. Jag tror till exempel att jag hade varit sparkad om räckvidd var vårt enda mål. Eller jag vet att jag hade varit sparkad. Men det här plockades trots allt upp då av en medarbetare på Sportbladet som tidigare under året berättade att han skulle sluta twittra eftersom han inte behövde exponeringen längre. Och jag pratar om Robert Laul. Och Laul härledde då även då Pers beslut att gå till Discovery som en konsekvens av att det gick så dåligt för oss att han hoppade att han har hoppat skepp här. Vi noterar ju att vi kan ju vända, vi har ju en egen teori här då, eller man kan, det är klart, man kan ta det perspektivet som Robert har där. Ett annat perspektiv är att vår allsvenska bevakning gjorde att vår chef headhuntades till sändande bolaget av Allsvenskan, eftersom den redaktionella bevakningen av Allsvenskan på Sportexpressen kan ha varit någonting
ganska
som
bra,
imponerade på dem.
Va?
Vad vet vi? Vi tar oss vidare till en silly-nyhet som kommer från den här veckan också. Du har en grej om Moses Ogbu.
Ja, precis. Som jag fattar nu så har ju det har varit ett antal lag som har erbjudit honom kontrakt här. Det har varit snack om Hammarby och Djurgården, alltså som bossman här inför nästa säsong. Men lönen som han blir erbjuden är väl typ 100 000 och ska det vara i månaden och ska det vara skatt på det. Kanske någon miljon i sign-on. Och jag tror att som det är just nu för Moses Ogbo så lutar det starkt åt att han tar något utlandsalternativ istället. Det är bra mycket mer pengar och med tanke på hans ålder så vill han ju casha in nu när han kanske har ett eller ja, två riktigt, eller nej, han har nog bara ett riktigt bra kontrakt i sig när han är bossman nu, så att jag tror, skulle vi förvåna om vi får se Ogbo i Allsvenskan 2021. Det kan ju ändras, allt kan hända, men som det är nu så skulle jag bli extremt förvånad. Ja, det var all silly season vi hade i det här gången. Det har ju inte riktigt kommit igång än. Det är ju november 10 när vi spelar in det här. Och det är ju den segaste silly season-tiden på året, tror jag. Det börjar väl komma igång här om någon vecka. Sen drar det väl igång rejält i december. Och sen brukar det smälla till där slutet av december, mitten av december, januari, februari. Så får vi se hur det är i det här coronaåret också, om det är lika hög frekvens eller om det har gått ner lite grann i värvningar och sådär.
Annars är det, med tanke på utvecklingen här då, att lagen slutar köpa spelare och räckvidd blir viktigt igen. Det är både du och jag sparkar innan året är slut. Det finns ingenting för oss att göra här längre.
Då ska vi starta en egen sajt.
Ja, precis. Ta med oss alla följare. Ta med oss frågelådan och gör det bästa av det. För den ska vi till nu.
Frågelådan. Frågelådan.
Där vi ger Don Oscar kontot Killing Your Sons den första frågan den här veckan. Och den är riktad till dig, tror jag, Disco. Hur mycket förändringar kommer ske i Malmö FFs trupp i vinter?
Ja, men det tror jag väl inte kommer bli så speciellt mycket. Det är väl... alltså, Rasmus Bengtsson måste ju ta sig och fundera om han vill spela kvar under Jon Dahl Tomasson, känns det som. Och kommer Anders Christiansen få något supererbjudande från Saudiarabien, står det här erbjudandet kvar, vilket jag inte tror, men det vet man ju aldrig. Han har tagit SM-guld, nu vill han fortsätta vara med på satsningen, eller kan de tänka sälja honom och få in mer pengar nu för samma summa där? Men sen är det väl det här, det finns ju en hemvändare som nog man har ryktat som Malmö, Jimmy Durmaz till exempel. Är väl utlånad till turkiska andra ligan nu, va? Eller om det är högsta ligan från Galatasaray. Är väl inte önskvärd i Galatasaray, så att de skulle ta hem ytterligare en hemvändare. Ja, det kan ju inte vara helt omöjligt. Jag tror inte Durmaz kan kräva, eller behöver kräva så mycket lön med tanke på hur mycket pengar han har tjänat under sin karriär. Fick ett monsterkontrakt med Galatasaray här. Och har ju varit utlandsproffs väldigt länge, så att... jag tror inte det blir speciellt många förändringar i Malmös trupp, men det kan nog komma en och annan spetsspelare.
En fråga från Spurs Jonte, som även jag undrar över, som du också kan få svara på, är om Selmani går utomlands eller stannar i Sverige, och varför. Han är ju absolut, en av de absolut mest eftertraktade anfallarna i serien.
Ja, men vi vet ju att Hammarby budade på honom, men att Varberg sa nej ganska fort. Sen vet man ju inte heller hur klubbarna tänker nu. Alltså det som kommer att bli svåra här nu, det är att för spelarna, att de kommer slåss mot väldigt många andra bossmanfall som kommer vara i januari, men framförallt kanske till sommaren här i coronatider. Sen man är ju 23 år, sedan han är ju fortfarande ung, men ingen ungdom. Och ja, han kom från liksom Torns IF för Varberg här. Spelat efter Rosengård, Kristianstad, Ängelholm, BK Olympic. Så att det har gått väldigt fort. Och ja, men det som talar för att det skulle bli allsvenskan, det är väl att han kommer få väldigt många bra bud. Och han kanske kan ju fortfarande ta liksom de topplag i allsvenskan som ett mellansteg för att sedan gå ut. Men det som talar emot är väl att om man ska smida medan järnet är varmt, så kanske han får hoppa på det här utlandsäventyret direkt då. För att man vet ju aldrig när en sån här succésäsong kommer
igen, men att ha gjort så här många mål och varit så här dominant i en klubb som Varberg den här säsongen, det tycker jag är ruskigt imponerande. Så vore det konstigt om det inte kom några utlandserbjudanden.
Nej, det håller jag med om. PA, kontot Knut Krollert, ber oss utveckla det senaste om Anel Ahmedhodzic och vad som hände med Chelsea. Vi kan väl hänvisa till Mattias Larssons utmärkta intervju med Anel Ahmedhodzic här från veckan, där han reder ut både det ena och det andra. Det var ju så att Anel Ahmedhodzics pappa gav sig in i en debatt här om vad som var rätt och fel och vad Marcus Rosenberg hade gjort och inte gjort, och det här påstådda budet då från Chelsea, där verklighetsbeskrivningarna går isär. Det är ju ett tema just nu när det gäller allt i världen, men där Anel själv i alla fall gav uttryck för en del bekymmer över sin pappas åsikter om allting som händer i hans liv. Det var en öppenhjärtig och mogen intervju av Anel Ahmedhodzic.
Ja, samtidigt känns det ju väldigt ledsamt på
ja, att man ska ha en relation. Sorgsen historia och sorgsen att det ska behöva utspela sig så där offentligt. Jag tror att det är säkert ingen av dem som egentligen vill det. Men det blev det som det blev. Men vi kan rekommendera den intervjun i alla fall. Det var ju ytterligare nyheter om Ahmedhodzic här idag. Även om du såg det, att Bosniens förbund var förbannade på honom.
Jag tror att vi kommer reda ut det där på kvällsposten som har pratat med honom där.
Precis,
det var nog väldigt många missförstånd där. Det var ju en skada på Ahmedhodzic.
Precis, det verkade som att de hade missförstått det som att det var på grund av corona eller någonting. Han inte reste till landslagssamlingen, men han var faktiskt skadad själv. I alla fall, det går fortfarande att slå fast, och jag såg någon annan som skrev till oss här i morse om det också, att det är lite förtvivlande att se honom spela och veta att han är förlorad för svensk landslagsfotboll, därför att han ser ut att kunna vara lösningen på ganska mycket av det som behöver lösas i det där backlinjen nu när Andreas Granqvist går mot slutpunkten på sin landslagskarriär. Fler!
Andyromeda, Pat Bendakar, ja det här var ju jävla...
Vad bra det gick!
På Twitter. Vilka är de största transfer- och vidareförsäljningsklausuler från småklubbar i Sverige som ni kan komma på? Till exempel Lindelöf till Benfica, Man United som nettade 40 miljoner svenska kronor till Västerås. Om man ska, alltså nu blir jag ju taskig här, men Häcken är ju ingen småklubb. Men när de hade Kim Källström, va, som gick till Djurgården, skrev de inte in typ 40 eller 50% vidareförsäljning då? Jag har för mig det, jag vet inte 100, men jag ska säga att Kim Källström hade väl en ruggig vidareförsäljningsklausul.
Och Källström kostade ju inte supermycket när han gick till Rensen. Alltså det var ju inte den här Zlatan-pengarna på Källström.
Nej, kanske inte. Nej, precis. Men jag undrar om inte han hade... Men då, han menade klausulen eller menade...
Nej, jag fattar. Men jag menar, utfallet blev ju inte svinmycket liksom, för dem.
Nej, men annars blir väl... vilket... Jag kan inte komma på...
Fick in...
Men oftast... Man ska ju säga så här, oftast de här klausulerna, just vidareförsäljningsklausulerna, ger ju sällan allsvenska klubbar väldigt mycket pengar. I 90% av fallen är de ju värdelösa.
Precis, Giffarna har ju sin Forsberg-klausul som aldrig blir någonting. Den är den mest omtalade klausulen som aldrig har ägt rum i Sverige, tror jag. Den påtalas extremt ofta. Men han köper halsdukar istället och så är alla glada. Har vi Magnus Eriksson, användaren Magnus Eriksson på Twitter, han undrar det här ofta, tror jag, om det är något nytt om Djurgårdens städning inför 2021. Det pratas mycket om spelare på väg ut där, och de är ju lite lättare att ringa in eftersom deras kontrakt försvinner och så. Men har du någonting på väg in?
Nej, inte som jag har hört nu. De kommer väl sätta sig ner efter säsongen, men Elias Andersson är väl ingen vågad gissning att han ska spela Djurgården nästa år. Det tror jag, det har vi sagt tidigare också. Men då så lämnar ju Walker, Ulvestad och Jonathan Augustinsson som är klar för Rosenborg.
Just det.
Sen är det unga spelare som kommer lämna också. Vad heter han? Tangvik lämnar också.
Daniel Lagerqvist skriver så här: om ni får 1 miljon var att betta på ett datum då allsvenskan har full publikkapacitet igen, vilket blir det? Och jag vet inte, vi har ju sagt 1000 gånger i den här podden att vi inte ska leka hobbyepidemiologer, och sen har vi ändå gjort det. Så jag säger,
20 augusti säger jag.
Jag säger ju att i och med att det här vaccinet ska börja rullas ut nu framåt nyår, som verkar rätt bra, så kommer ju den här smittan och samhällets omställningar försvinna ganska rask takt. Så jag går fullt ut och säger att det är innan... Ja, men då säger jag 1 juni, säger jag. Ja, då är det EM-uppehåll. Okej, men 15 maj. Ja. Ja, 15 maj är alla tillbaka.
Jag tror nämligen att allsvenskan inte kommer börja förrän efter EM, så jag tror 20 augusti.
Robin Berglund, a.k.a. första frågan. Hur är er skin-rutin? Och här får du börja, för du har ju en hel necessär full av krämer.
Skin-rutin? Det här är helt sjukt. Alltså, de flesta av mina närmaste vänner är ju väldigt noga med det här. Och krämer, grejer... De har liksom, ja men rakludder och det ska vara fint i ansiktet och så här. Jag har ju där också ibland den här Aqua Power från något märke, jag vet inte vad det heter, den är grön i alla fall. Nej, precis. Men just nu är det mest att när jag känner att det börjar bli torrt i ansiktet så tar jag frugans hudlotion och smörjer på. Så att det är väl det enda.
Därför glänser så mycket disco.
Ja, precis. Men jag känner att det här är en sak som jag måste ta tag i nu. Aha. När man börjar bli, så att jag ska bli noggrannare med min hud här när det börjar närma sig vintern. Mm.
Jag har ingen vidare skinrutin. Jag trimmar bara mitt skägg därför att det blir jobbigt med rakhyven för min hud. Och det är svaret på den frågan. Det är extremt tråkigt. Har vi mer här? Norling Roos ja, undrar vem som plockar hurk från Helsingborg.
Ja, det är en bra fråga.
För han har faktiskt gjort en del mål, ska jag säga.
Ja,
alltså,
var det ganska bra.
Han har gjort det han var ditköpt för. Det är väl andra spelare där långt som inte har gjort det de var.
Det är säkert några toppklubbar som kan chansa med honom som värvning. Svartvita i Stockholm, det var ju han den här som började hetsa om Oskar Jansson. Fråga Disco om han tror att Isak Pettersson går. Platsar han i något topplag i Allsvenskan? Förmodligen inte, va? Eftersom inget lag har köpt honom ännu. Han menar på att han pikar mig från det här att jag menar på att Oskar Jansson inte har blivit köpt på 7 år. Men det är såklart, går inte att jämföra Oskar Jansson och Isak Pettersson. De har ju, Isak Pettersson har ju spelat i topplag väldigt kort tid och Oskar Jansson har spelat i en mittenklubb och ett, liksom ett bottenlag rätt länge. Så att det är klart att det går absolut inte att jämföra dem, men jag förstår vart han vill komma. Nu har vi avhandlat Oskar Jansson.
Det tycker jag också. Eddie Långbro skriver så här: hej, vem är den bästa spelaren med namnet Eddie eller Edvard som har spelat i Allsvenskan? Och jag kommer direkt fram till att det är Edvard Ofere. Kan det vara någon annan?
Ofere, ja. Jag också.
Det kan inte vara någon annan, eller? Är det det?
Jag tror det också. Klassiken när jag bevakade Zlatan i Milan 2012-2013, då spelade Edvard Ofere i Lecce, tror jag.
Okej.
Och jag stod och väntade på Zlatan i mixade zonen där och Edvard Ofere kom ut. Jag försökte prata med honom, han vägrade. Klassiskt. Fick prata med Zlatan, inte Edvard Ofere.
Han var ju en sväng i Trelleborg och Östin mål också, vill jag minnas. Angående armbytartävlingen undrar Höglund 1891. Om Disco kör med vänster hand och Noah med båda, har vi Noah-seger då? Och svaret är ett rakt nej, tror jag där också. Det är alltså, båda mina armar är ungefär en tredjedel av Discos armar, men Disco har också lagt väldigt mycket av sin vakna tid på sina överarmar och jag väldigt lite. Så att träning ger färdighet. Ska vi nöja oss där kanske för den här veckan, eller har du någonting du ser här som du känner att vi måste ta också?
Nej, Besarra till Bayern när kontraktet löper ut. Ja, alltså man får nästan be till Nahir Besara nu att han går till någon toppklubb i Allsvenskan när kontraktet går ut, och kanske går till Hammarby då och ta inte ett nytt utlandsäventyr.
Nej.
Även fast det kan.
Nej, men precis, jag vill inte se honom i turkiska andra divisionen en gång till.
Nej, utan
nu vill man se honom blomstra.
Vi vill ha kvar honom
för
i Allsvenskan.
Ja,
skriv på för Örebro då, för lång tid framöver i så fall. Så får vi ha kvar honom i Allsvenskan, för han är en attraktion.
Så genomskinligt att du ska vända Örebro-trenden nu och försöka skaffa dig vänner där istället. Det är liksom, stå för det istället. Nu tycker jag att vi är klara, trots allt.
Ja, så det säger vi tack och hej.
Det gör vi. Hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.